om jag fick önska så skulle jag önska att Andra Öga fick spela den rollen som de själva valde att ta. Andra Öga som vill vara delaktiga ville få vara det. Helt i den utsträckning de själva önskade och kunna kombinera det med sitt jobb och andra delar.
Välkomna till Omsorgspodden, podden där vi är nyfikna på omsorg, digitalisering och en hel del annat. Med mig, som vanligt, Stina Torell.
Och mig, Bjarne Darvall. Och du, Stina, detta är det 101:a avsnittet. Men inte bara det, det är också ditt sista avsnitt. Därför att du kommer ju lämna inte bara Omsorgspodden utan även Pulsen Omsorg. Hur känns det här?
Nej, men precis, det stämmer. Jag ska lämna Pulsen Omsorg och det känns lite vemodigt faktiskt. Men jag ska gå vidare i karriären och det har varit fantastiskt kul den här resan med Omsorgspodden. Men nu så är det dags att gå vidare.
Jag tycker att vi gör det här ditt sista avsnitt till det allra bästa också under de här åren. Det är så här att denna vecka ska vi prata om en av de viktigaste grupperna inom svensk omsorg, nämligen de anhöriga. Närmare var femte person i vuxen ålder hjälper en närstående och samtidigt så har 140 000 svenskar gått ner i arbetstid och inkomst för att ta hand om en anhörig. Dagens gäst i Omsorgspodden vet ju mer om det här än de flesta. Det är nämligen Maria Nilsson. Välkommen!
Tusen tack!
Maria, när man läser på Linnéuniversitetets hemsida om dig så står det att du är doktorand i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Du är en del av Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Och du är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care Connecting People and Systems vid University of Sheffield. Och mycket annat. Alltså, den här listan tar ju knappt slut. Var det här rätt eller har vi glömt någonting?
Det stämde i stor del. Jag har lyckats gå vidare från doktorandstadiet och faktiskt är lektor numera. Jag diskuterade i juni förra året. Så att, annars är det helt korrekt.
Ja, men vad bra, men då är en minnesgrej till gänget på kommunikationsavdelningen och uppdatera hemsidan då kanske.
Precis.
Du jobbar ju med någonting oerhört spännande tycker vi. Det är ju väldigt många anhöriga i Sverige som hjälper en närstående. När du berättar om det här för människor som kanske inte jobbar med de här sakerna varje dag, brukar de bli förvånade över det här?
Både och, ska jag säga. I första hand när man kommer att prata anhörigfrågor så kan folk vara lite frågande och ja, vilka är det och hur fungerar det? Sen när man berättar vad det innebär att vara anhörig, då visar det ju sig att de allra flesta känner någon som är anhörig. Eller så har man varit anhörig själv eller så är man anhörig. Eftersom, precis som du sa, det är en av fem i Sverige, ungefär 1,3 miljoner gör någon form av insatser som anhöriga, så känner ju de allra flesta någon, om man inte är en själv, så att säga.
Ja, för vem är då den typiska eller vanligaste anhörigvårdaren i Sverige?
Ja, om vi pratar den vanligaste så skulle jag säga att vi har, det här vilar jag på siffror från 2018 års befolkningsstudie, då är det ju en kvinna strax under 50 år som ger vård, hjälp och stöd till en förälder. Det är nog den typiska anhöriga. Inte därmed sagt att det är den enda, men det är statistiskt sett den vanligaste. Men anhörig kan man ju vara genom hela livet. Vi har exempel på barn, ungdomar som gör insatser. Vi har yrkesverksamma anhöriga, en väldigt stor grupp. Äldre personer som ger vård, hjälp och stöd till make, maka eller till barn, barnbarn. Så att anhörig kan man vara och är genom hela livet.
Är det här någonting som blir vanligare och vanligare eller är det ungefär på samma nivå över tid just där att vårda en anhörig?
Jag jämför 2012 och 2018 års siffror. Där hittade vi inte några jättestora skillnader i antal anhöriga. Däremot så kunde vi se mellan de här åren att anhöriga gör mer insatser som anhörig jämfört med 2012. Och våra siffror gav också indikationer på att man möjligen är mer påverkad sett till sin egen hälsa. Men det behövs mer studier, långtidsstudier för att verkligen belägga det. Men det var det vi kunde se då i alla fall. Men sannolikt så är den här antalet ligger nog ungefär rätt så stabilt skulle jag säga mellan de här åren i alla fall.
Mm. Du gjorde förra året ett doktorandprojekt Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga. Vad kan välfärdsteknik hjälpa till med, tänker du?
Ja, utgångspunkten där var ju att se hur välfärdstekniken, hur den användes och vilka idéer, vilka drivkrafter som låg bakom att använda den och också hur den uppfattades av äldre och anhöriga, så att säga. I grund och botten så är det en idé om välfärdstekniken ska kunna underlätta för de behov som finns, underlätta för den äldre och underlätta för den anhörige i bästa fall.
Mm. Vad finns det för goda exempel idag, tycker du?
Goda exempel på välfärdsteknik, det skulle ju vara videomöten som har underlättat för där man inte behöver transportera sig till en plats utan man kan träffas på distans. Om man har en hörselnedsättning exempelvis så kan man få undertext så att man lättare följer med i vad som sägs. För anhörigas del så har ju möjlighet till videomöten underlättat på så vis att man kan delta dels via distans men man behöver inte ta en hel arbetsdag ledigt kanske som man tidigare behövde utan man kan ta en timme från sin arbetstid och sitta med på mötet. På det viset skulle jag säga att det skulle vara ett gott exempel.
Just det. Idag arbetar du bland annat i ett nytt projekt har vi sett, Wellcare. Vad syftar det till?
I Wellcare så har vi en idé om att vi vill jobba med tre olika grupper i samverkan. Och det är vårdpersonal, den som är närmast i vård och omsorgen, anhöriga och patienten, brukaren. Och vi tänker oss att om vi kan få de här tre grupperna att samverka på ett annat sätt än vad man gör idag. Och också se vård och omsorg. Dels det som vårdpersonalen gör, men också det som anhöriga gör på anhöriginsatser. Om vi kan få det att se på de delarna som två sidor av samma mynt och hur vi kan hjälpas åt, så tror vi att vi kan förbättra välbefinnande hos både vårdpersonalen och hos anhöriga och därmed också förbättra patientens upplevelse som vi som sagt, kan hjälpas åt och vi kallar det då vård i partnerskap. Det är vår idé i alla fall att vi ska arbeta för att hitta arbetssätt som kan främja vård i partnerskap.
Varför görs inte de här sakerna idag, tror du? Vilka är de största hindren idag?
Synen på anhöriga exempelvis. Min erfarenhet upplevelse är att vårdpersonal har en idé om att de sköter vårdandet, anhöriga står vid marginalen och vid sidan om. Man alla vet om att mycket hade inte fungerat utan anhöriga. Men man inkluderar sällan anhöriga så pass mycket i omsorgen på det viset. Utan man jobbar kanske för att man ska avlasta de anhöriga, att de inte ska behöva göra så mycket. Så jag tror det handlar om en grundläggande syn på anhöriga. Och så skulle jag möjligen kunna tänka mig en okunskap om vad anhöriga faktiskt gör. Vi har ju siffror som visar på att en stor del av anhöriga gör stora insatser. De koordinerar vård och stöd. De står för praktisk hjälp, transporter och liksom ger det nödvändiga psykosociala stödet och stöttningen. Men lite mer 30% av alla anhöriga är faktiskt direkt involverade i behandlande insatser, i stöd vid medicinering. Och de insatserna, det är två parallella spår idag på många sätt skulle jag säga. Vårdpersonalen kör sin grej, anhöriga kämpar på lite grann i skymundan.
Mm. Och jag antar att det är det då, men är det ett stort problem med icke-välbefinnande för vårdpersonal och anhöriga? Är det därför ni har startat upp det här WellCare-projektet?
Ja, alltså när det gäller anhöriga så har vi ju väldigt välbelagt sen tidigare att det påverkar anhörigas fysiska hälsa om man inte får det stöd man behöver. Det påverkar den psykiska hälsan, det påverkar sömnen och också i förlängningen så påverkar det möjlighet till återhämtning, tid för egen fritid, ekonomiskt påverkar det att man inte kan jobba så mycket som man skulle vilja men kanske måste gå ner i arbetstid. Så för anhörigas del, men likadant vårdpersonalen har vi också tidigare forskning som visar på att omsorgen, exempelvis äldreomsorgen och vad vi kallar på engelska long term care, ja, omsorg, brist och bättre långtidsvård låter lite krönigt tycker jag, eller långtidsvård. Men de här delarna med kommunal vård och omsorg, det är en utsatt, många gånger är personalen utsatt där också. Tuffa arbetstider, man står ensam i många situationer, kan vara utsatt på många sätt där också. Så att vi har på goda grunder, tycker jag själv, att vilja förbättra både för båda de här grupperna så att säga.
Det är ju många som lyssnar på just Omsorgspodden som jobbar på olika sätt inom kommunerna och inom socialtjänsten. Om du skulle rikta en, med anledning av det här då, en lite konkret uppmaning till kommunerna när det handlar just om anhörigvård, vad skulle det vara för något?
Den konkreta uppmaningen skulle vara att man fortsätter och aktualisera arbetet med anhörigstrategin som sätter 2022 och även lyfte in Socialstyrelsens vägledningar som nu släpptes 2023 i att implementera ett anhörigperspektiv i verksamheterna och fortsätta bygga ut det direkta anhörigstödet.
Och vilka konkreta åtgärder inom det tror du skulle göra bäst nytta om du tittar på de strategier som har tagits fram tidigare och riktlinjer som finns?
Alltså det är väldigt mycket. Jag tänker mig att om man kan förbättra alltså förståelsen vad det innebär att ha ett anhörigperspektiv och få det att genomsyra hela verksamheten i form av utbildningar för personalen, inrättande av anhörigombud exempelvis i personalgrupperna, inrättande av anhörigvård på olika nivåer i kommunerna, allt ifrån de liksom, enskilda boendena till mer övergripande på kommunnivå, en referensgrupp med anhöriga. Är exempel.
När man tittar internationellt, ser du några intressanta åtgärder som man har vidtagit där som vi skulle kunna lära oss av i Sverige?
Det jag kan tycka, det här med att se anhöriga i England exempelvis, så är ju anhöriga, även om de många gånger kanske har en mer utsatt position, så har de också en annan ställning. Så vitt jag vet så kan man få liksom status som anhörig och då kan man gå in, jag vet att man går in på museum och olika, man har olika rabatter och om jag förstått det rätt och alltså man blir från samhället erkänd för det, den insats man gör för att man är anhörig så säger man ju you're a carer så att säga och då tillerkänns man vissa rättigheter. Det är väl ett exempel som jag kan få skulle vilja se en variant av i alla fall. Eller det är ju det skulle bli tydligt att här har vi en anhörigvårdare och de, då får de vissa möjligheter liksom i den där.
Ja, ett stridsrop för att höja anhöriga status då helt enkelt. Det är vad du vill säga.
Synliggöra vad det innebär, vilka som är anhöriga också kopplat till för arbetsgivaren. Att veta liksom, vilka har jag i min vilka medarbetare har jag hos mig som är anhöriga, hur kan jag underlätta för dem. För där tänker jag också på den här som jag sa innan att jag vet att för yrkesverksamma så är medelåldern för anhöriga 48,6 år, ofta kvinnor. Och då tycker jag det är jätteintressant att tänka om de här då, som vi vet medelåldern om de måste minska sin arbetstid eller hemska tanke snuta, så är det ju en otroligt stor förlust för arbetsplatsen. Det är en stor förlust för samhället. Det är ofta det är personer som har under många år plockat på sig väldigt lång erfarenhet, väldigt mycket kunskap. Och det är en stor förlust om de måste minska. Och jag tänker också i tiden nu när vi har arbetskraftsbrist, ett sätt att bli en attraktiv arbetsgivare är ju också att visa att hos oss så förstår vi vad det innebär att vara anhörig. Och vi erbjuder flexibla lösningar för att man ska kunna kombinera sitt arbete med att vara anhörig och också ta tid för egen återhämtning.
Pulsen Omsorg arbetar ju med ett verktyg, Relate, som ska ge både brukare och anhöriga koll på vad till exempel hemtjänsten planerat, när de kom, vad de gjorde och så vidare. Helt enkelt involvera den anhöriga men också kunden i informationsloopen eller informationsflödet. Tror du att den typen av verktyg har en roll att spela i framtidens omsorg?
Ja, det tror jag absolut. Alltså den här samordningen och veta hur det är tänkt, när gjordes vad, och det tror jag är jätteviktigt för alla involverade. Att kunna avlasta och veta att det är gjort. Man vet liksom någonstans vem gjorde det, och då behöver inte jag tänka på det som andra. Och där kanske man skulle önska att andra också involverades på att de också kunde visa detta har jag fixat liksom. Jag har bokat en tid. Vi har liksom en läkartid i nästa vecka bokad. Den ligger där liksom. Det är förföljande förberett. Jag har hämtat medicinen. Den finns inlagd. Så hade man kunnat mötas. Så att alla tre. Att den ömsesidigheten finns. Att vi hjälps åt. Och löser det tillsammans liksom.
Jag blir lite nyfiken på hur det började en gång i tiden för dig. Hur kom det sig att du blev intresserad av de här frågorna? Är du till exempel själv i en situation där du vårdar en anhörig eller har varit nära den typen av frågor?
Ja, svårt. Alltså, vad man sett, men började jag en sjuksköterska från början. Första gången jag kom i kontakt med det här var nog, jag var ansvarig för ett äldreboende. Och även om jag hade samverkat med anhöriga i slutenvården på 20-avdelning, så tror jag inte riktigt jag hade samma erfarenheter där som sen på äldreboende, där verkligen handlade om att samverka med anhöriga, förstå. Och jag såg någon slags, i vissa fall så gick det så utmärkt och det var så trevligt, personal, anhörig och äldre. Men i vissa fall så var det jättesvårt och jättejobbigt för samtliga involverade. Det var konflikter mellan anhöriga och personal. Personalen blev stressade när vissa anhöriga skulle komma. Anhöriga kom och var ledsna och besvikna över vården. Och det var mycket liksom som gjorde att jag försökte förstå och jag försökte hjälpa så gott jag kunde liksom, men jag hade inte själv heller då där de varken kunskap eller verklig riktigt kunde att förstå situationen i sin helhet. Men jag tror att det väcktes en nyfikenhet där för de här frågorna. Ja, sen har jag också egen anhörig erfarenhet som anhörig, dels till min pappa som gick bort i cancer för ett par år sedan. Som jag brukar säga, det hade ju gått så bra utan egen erfarenhet i vissa fall. Man hade önskat att det var en erfarenhet man inte hade haft. Men nu har jag också den som anhörig till en person i cancer. Mm.
Om du kunde trolla och förändra något i svensk omsorg med att vifta då med en trollstav, vad skulle det vara?
Det var ju en sak. Det är så mycket saker man skulle vilja ändra. En bättre samverkan mellan alla involverade skulle jag önska att det fanns. Att inte de här gränserna fanns för vad gör regionerna, vad gör specialistvården? Nej, det är inte jag, det tar kommunen och så måste vi gå till kommunen. Nej, men det är primärvården. Och anhöriga i marginal som försöker reagera och förstå hela systemet däremellan. Det var en sån sak jag skulle vilja ändra. Jag skulle också vilja påverka det här klyftorna vi har, som vi ser att är man högutbildad idag, höginkomsttagare, socioekonomiskt hög status, så tar man sig mycket lättare fram i system och har mycket lättare att få hjälp, medan de som socioekonomiskt lägre status kämpar, har svårare att få uttrycka sina behov av något. Jag antar att det är vi i vården som inte riktigt klarar av det, och det visar sig hela vägen ut i att vi har skillnader i alltså medellivslängden. Jag läste idag där OECDs översikt över svenska förhållanden att vi har skillnader i medellivslängd för höginkomsttagare jämfört med låginkomsttagare. Och det speglar även för anhöriga situation. Det blir ju direkt samband där, så att säga. Så det är väl någonting jag skulle önska.
Ja, och om du då skulle spola tiden framåt en sådär 20, 30, 40 år där det har hänt. Vilken roll skulle anhöriga komma att spela inom omsorgen i framtiden, om du fick önska?
Om jag fick önska så skulle jag önska att anhöriga fick spela den rollen som de själva valde att ta. Anhöriga som vill vara delaktiga och vill vara en dag, alltså en del av vård och omsorg, skulle få vara det. Helt i den utsträckning de själva önskade, att kunna kombinera det med sitt jobb och andra delar. Och de som inte ville det skulle kunna ta en annan roll och bara vara den här dottern, eller vad man nu säger, maken, och inte ta ett ansvar. Det var jag önskade. Men jag tror inte att det är där det kommer bli.
Vi får hålla tummarna att det blir så som du önskar för allas vår skull. Och då är det väl så att med de orden så är Omsorgspodden slut för den här gången. Tack till dig, Maria Nilsson, för att du var med oss idag. Och också ett jättetack till dig, Stina Torell, som avslutade 101 avsnittet av Omsorgspodden här. Fantastiskt roligt och lycka till i framtiden.
Tack.
Då säger vi hej då till alla som har lyssnat.
Hej då.
Hej då.